Det här är P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. I höstas så gjorde vi ett program om Sveriges nya bönder, den nya generationens lantbrukare. Över en tredjedel av Sveriges bönder är 65 plus. Men generationsskiften är komplicerade och kostsamma. Och vi mötte två unga bönder som löst den svåra ekvationen på olika sätt. Och just det programmet kommer vi faktiskt sända i repris nu under sommaren. Men idag ska vi besöka dem igen. Mjölkbonden Emilia Astrenius och grönsaksbonden Ivar Nilsson för att se vad som händer på gårdarna just nu. Vi konsumenter förväntar oss att livsmedelsbutikerna ska vara fyllda av goda grejer hela tiden och det ska gärna vara billigare. Men vad är det för arbete som krävs för att föda oss? Vad händer på de här två gårdarna just nu när vi går in i sommaren? Vi börjar hos Ivar utanför Falkenberg i Halland.
Så här till höger så har vi då våra morötter som är de tidigaste vi har.
Fina rader, de har kommit upp fint ser det ut som.
Ja, ja, men det ser bra ut.
Vad tittar du på nu då när vi står här?
Ja, men det är ju något sånt allmäntillstånd för morötterna. Dels hur själva moroten ser ut, vilken färg den har i blasten och om det ser jämnt och fint ut. Eller om det är frö som har grott dåligt eller någon radhacka som har kört upp det eller att de är... Lider av någon näringsbrist eller torka eller jättemycket olika saker som påverkar hur det växer. Men som vi ser så har vi ett gäng här som är ute och handrensar och det behöver de. Och sen så hade de mått bra lite vatten, men de måste ju få handrensa färdigt först.
Är det att de gallrar eller att de tar bort ogräs?
Nej, de tar bort ogräs. Vi har ju en såmaskin som sår rätt antal frö per meter.
Ni behöver inte gallra med andra ord.
Nej, precis.
Nu sitter vi i bilen här för att det är väldigt blåsigt idag. Det är väldigt svårt att göra en intervju utomhus. Vi får se hur det går.
Och så har du dessutom kommit hit när det är som allra mest att göra. Så vi behöver ju vara ganska effektiva. Så då är det bra att åka lite pansarvagn.
Ja, absolut. Kör vidare.
Vi kollar till grödorna och kör i kanten av åkrarna med Ivar Nilssons vita, välanvända pickup. Här och där böljar vita fiberdukar som hålls fast mot jorden med hjälp av sandsäckar. Några granngårdar har precis slagit höet. På Tånga gård utanför Falkenberg odlar Ivar Nilsson en variation av ekologiska grönsaker på ungefär 100 hektar. Här finns några anställda och ett antal säsongsarbetare. Ivar är den 13:e generationen på gården. Det var för 6 år sedan som han tog över jordbruket efter sina föräldrar. En ganska komplicerad process som vi fick höra om i Meny i höstas. Men nu är det vår, eller tidig sommar. Vad händer på gården?
Det här är ju ändå det fina att lyssna på de här lite ibland.
Här har vi en liten ö av träd mellan åkrarna.
Och så är det en fåglar, jag vet inte vilka det är, men de pratar med varandra.
Men du, hur går det här då? Är detta broccoli också? Eller?
Det är nog savojkål här.
Ligger de under en sån här duk?
Det är ju för att det ska bli varmare för plantorna. Mm. Och de ska bli färdiga fortare.
Ja, de har kommit långt. För det har inte kommit några såna ohyra än, va? De kommer lite senare, de som kan gå på kol.
Precis, de kommer lite senare. Men nu har det börjat bli lite varmare, så om jag hinner med så ska jag egentligen den här duken tas av denna veckan. Man kommer åt att radrensa lite sådär. Och de här ska väl skördas i slutet av juli ungefär. Det ska bli till kimchi. Vi säljer savojkålen till ett företag som gör kimchi.
Allt som du odlar nu, vet du vart det ska gå? Vet du att du får allting sålt?
Ja, min tes är att ha grödan såld innan jag beställer fröet. Så till allra största delen så vet jag att det kommer bli sålt om jag klarar av att få fram den produkten som jag och kunden har kommit överens om.
Och vad händer om du inte får fram det? Om någonting händer med någon specifik gröda?
Det händer ju alltid någonting med någon gröda varje säsong. Men jag sitter inte fast i några sådana hårda avtal. För det vet man i branschen att det är levande saker man jobbar med.
Vad hittar du där? En liten...
En larv som jag försöker artbestämma. Men det är nog ingen farlig än.
Lite vitgrönaktig.
Ja, fast nu beskriver du precis en kolfjärilslarv och det är det inte.
Den är mörkare, va?
Ja, så är det små prickar. Men han är nog snäll. Han kommer nog från skogen.
Vad har det varit för en vår för dig?
Nej, men det har ju varit... vi har fått väldigt lite nederbörd i vinter. Så grundvattennivåerna är ju lite låga och det är liksom torrt på djupet. Och det var ganska kallt så det torkar liksom inte upp med någon ordning. Så vi kom inte ut så tidigt som vi ville. Och sen slog det om och blev vår på en gång. Och då blir det ju väldigt mycket som ska hinnas med samtidigt. Jag tror det blev 10 olika bearbetningar på den här åkern på 1,5 dygn eller sådär.
Bearbetningar, vad kan det vara för någonting?
Alltså körningar med traktorn när man kör över åkern. Och det är ju olika saker då. Det var ju kalk och bor som är ett mikronäringsämne som behövs. Och det var en tallrikskultivator och det var svämgödsel och det var pellets och det var en plog och det var en fräs och sådär.
Du är lite trött nu kanske då?
Ja, det är jag, men man får låta bli att känna efter.
Våren innebär bearbetning av jordar, sådd av frön och utplanteringar av plantor. På och av med dukar som skyddar och värmer, ogräsrensning, bevattning och ett ständigt vakande över hur allt går och hur grödorna mår. Årets mest hektiska tid, förklarar Ivar.
Det är när grödorna är små, de är som känsligast och det är som mest viktigt med tajming av allting. Längre fram på sommaren när det är lite stöddigare grejer så har man lite längre tid på sig med varje bearbetning eller sådär.
Men är det en orolig period?
Nej, orolig kan man inte vara. Hade jag varit det så hade jag inte funkat här.
Nej. För du, nu äger du den här gården. Vi har fått veta hur det gick till övertagandet. Hur mycket av det fysiska arbetet gör du? Alltså kör du maskinen som sår kolfröna eller är du mer ute och inspekterar?
Jag gör ju ganska mycket fysiskt arbete men det gäller ju att finnas runt omkring också. Men jag vill ju vara med där det händer.
För vad tycker du är roligast med våren?
Men det är ju utmaningen att få allt att funka. Så ett litet frö och ta hand om det och se det växa. Skapa bra förutsättningar och leda vårt härliga gäng så alla kan göra rätt sak och se till att det funkar.
Hur mycket är du och kikar under dukarna?
Ja, men ganska mycket ändå. Och sen är det ju olika dukar som tittas under olika mycket i olika faser. Så det gäller ju att veta hur det ser ut under de där dukarna som man kanske kör förbi och tänker att men det är nog lugnt. Men så kryper man in några dagar för sent och så får man en sån riktig...
Chock?
Ja, precis. Det var ett bra ord.
Om miljön under duken är gynnsam kan eventuella ogräs växa sig större än väntat. Eller så kan ett kraftigt regn ha förstört plantorna. Eller så kan duken ligga lite fel och skava på grödorna.
Så det är ju en inte orolig period så, men en ömtålig period för grödorna. Och det är ju viktigt att finnas där och liksom klara av att ha helheten på alla olika grödorna samtidigt. Och framförallt att hinna med och göra rätt sak.
Jag tänker att de flesta tänker att hösten är väldigt mycket, alltså skörden.
Ja, det är det ju. Men då är det ju bara, och då är ju allting ganska givet. Och det gör inte så mycket om man skördar potatisen den ena dagen eller den tredje. Men i detta skedet så kan 3 dagar spela jättestor roll.
Invid åkrarna har de en damm som de kan ta vatten ifrån när de bevattnar. Ett system av rör leder vatten till de olika åkrarna.
Men du har ju bevattning och det är inte alla som har det, eller hur? Utan det är lite att man väljer att satsa på det.
Ja, dels så måste man ju ha geografiska förutsättningar för att kunna vattna. Och sen måste man ju odla grödor som måste ju liksom löna sig att bevattna. Men med grönsaker som är värda väldigt mycket mer pengar än spannmål på åkern så får man ju mycket mer valuta för alla andra insatser man gör och man kan hjälpa den det sista med bevattning.
Men om det nu kommer regn som det utlovas nästa vecka, då är det väl ganska perfekt för dig?
Ja, både och. Jag trivs egentligen bäst när jag har lite för lite nederbörd och får styra det sista med bevattningen själv. Då kan man vara i kontroll själv och styra arbetena. För min del så har jag hellre lite torrt, men för mina grannars skull så vill jag ha regn.
Ivar Nilsson på Tånga gård utanför Falkenberg i Halland. Och vi ska snart tillbaks till honom. Men först ska vi till Emilia Astrenius på Lövåsa gård i Götene mellan Mariestad och Skara i Västergötland. Det är en mjölkgård som hon och en kollega håller på att ta över.
Så.
Nu är vi i ditt kontor.
Ja, precis.
Två skärmar har du uppe där och väldigt färggrant och vacker graf där. Vad är det vi ser för någonting?
Ja, just nu så går jag igenom avelsplanen på våra kor här och då går jag igenom varje individ egentligen på hur hon sköt sig. Och de här graferna beskriver egentligen hur hon har rört sig, vad hon mjölkar, hur hon tuggar, alltså idisslar. Och om hon har varit med om någonting under den tidslinjen så är det markerat med en liten symbol.
Det är en röd linje, en orange linje, en blå och en turkos.
Precis. Och den turkosa, det är ju alltså idissling, alltså hur hon processar maten helt enkelt i idisslingen.
Men hur vet du detta?
Jo, det är ju så att korna har ju en smartwatch på sig, kan man säga. Så de har ett halsband med en transponder, kallas ju det då. Och den registrerar den här datan.
Så den kan liksom känna att nu håller de på och idisslar och tuggar och
grejer. Precis, ja. Precis. Så den sitter väldigt nära halsen, den här transpondern då. Så att det är precis som en smartwatch som mäter pulsen på oss människor. Och den svarta linjen är hennes mjölkproduktion. Hur mycket hon mjölkar. Och sen har vi den röda som hoppar upp och ner där som ser på skärmen här nu då. Och det är ju hennes brunstbeteende. En ko som är brunstig brukar oftast rida på en kompis.
Ja,
så de hoppar med på ryggen där och det är det den har känt av här och registrerat. Och en ko har ju ett brunstintervall på 21 dagar ungefär. Just den här individen har hon varit väldigt jämn och fin i sina brunster. Och den orangea, det är ju ättiden, alltså hur mycket hon har spenderat till att bara gå och äta.
Gör de något annat, eller på att säga?
Ja, de sover väldigt mycket. Eller vilar. Det är ju just då de egentligen producerar mjölken. Så det är då de gör sitt största jobb. Det är när de ligger ner och slappar. Och så som jag sa där, det är lite kalenderåtgärde kallas det. Det är små ploppar som dyker upp här i fältet. Här syns det ett litet ägg och en liten sperma. Det betyder att hon har blivit seminerad där. Sen har vi en liten sjukväska. Just den här kon har haft en liten dipp som vi kallar det. Och då får hon lite TLC, det är alltså Tender Love and Care. Tittar om hon har feber, vi kontrollmjölkar henne och ser om det är någonting i djuret som kan tyda på mastit.
Ja, mastit är alltså en juverinflammation.
Vi tittar på allmäntillståndet, ser hon uttorkad ut eller ja, ser hon ledsen ut? Och då hittar vi ju på lite olika saker då, beroende på vad det är för någonting.
Men det dyker upp här då liksom som en varning då, eller?
Ja, precis. Så den här AI som finns i mjukvaruprogrammet, den räknar egentligen ut sannolikheten på att hon är sjuk.
Stämmer det med vad ni ser också, eller?
98% utav fallerna som datorn hittar har vi ju sett på ett eller annat sätt också. Men det stämmer ju väldigt bra överens med vad man känner och ser. Alltså den mänskliga faktorn tillsammans med den statistiska saken man ser i datorn då.
På gården har de 420 mjölkande kor. Och just nu ska Emilia lägga avelsplan på ungefär 150 av dem. Ett jobb framför datorskärmen, massor av statistik och grafer. Men det är ett jobb som Emilia verkligen uppskattar.
Det tycker jag är ett av de roligaste momenten. För då ser man lite hur det går för korna. Och liksom, wow, vilken kanonko det här var. Eller oj, den här kanske vi inte ska fortsätta med till exempel. Så att det är lite släktforskning och lite planering. Och sen framförallt det allra roligaste är att bestämma tjuren. Så att man får den bästa kalven sen också. Och det är väl det som är så fantastiskt med just de här verktygen vi har. Som hjälper till att samla in data och hjälper dig att hitta de här korna som behöver hjälp. För det gör ju att då stör jag inte de korna som sköter sitt jobb. Utan de dyker upp när vi ska seminera eller när det är dags att sina sig inför sinperioden. Eller när de kalvar. Alltså då kan man lägga fokus på de som behöver hjälp och inte störa de som sköter sitt jobb alldeles utmärkt.
Och hur lång tid tar det då att kolla igenom allt och lägga en avelsplan på 150 kor?
Just det här momentet kan nog ta en 2-3 timmar. beroende på hur
mycket. Du tar inte mer? Alltså.
Nej. Det är, som sagt, vissa kor vet jag ju redan och då är det bara bock på den och så vidare igen. Liksom. Och många gånger så är det ju de tjurvalen som jag valde förra gången stämmer överens till att välja igen. Utan det gäller att hitta de här som kanske inte platsar. Och då är det ju 90%, vad ska man säga, utefter vad statistiken säger. Så finns det ju alltid den här 10% som är hjärta. Även fast det är ju vissa kor man tycker om lite för mycket. Så kanske inte riktigt platsar, men ja, får leva på hjärtat liksom. Men det är ju så, det är ju avelsframsteg och att hela tiden hitta dem som inte platsar längre. Mm. Det är ju alltid ett tufft beslut där också.
Men är det här någonting som sker nu vid den här tiden eller är det här någonting som sker hela tiden?
Ja, men det här går jag igenom varje kvartal. Varannan månad blir det ju i princip. Mycket hinner ju hända på 2 månader med de korna också. Så att man inte missar någon eller behöver ändra någonting.
Vi går in i laggården för att hälsa på kossorna.
Och just nu så har vi veterinärbesök. Just idag så är det dräktighetsundersökning. Och sen är det några kor som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med som de kommer att titta på då. Och det besöket har vi varannan vecka. Veterinären kommer att checka lite.
Och det är alltså en stor hall. En stor laggård. Ett enda stort rum kan man säga.
Precis. Då har vi ju alltså 6 stycken robotar som är i en stor grupp. Och där är det 319 platser. Och sen har vi en robot som går till våran slaktgrupp och där är det 70 platser. Och rakt framför oss här så har vi en kalvningsbox, så det är våran BB-avdelning. Så där är alla kor som ska kalva inom de nästa dygnet är här.
Och det är ganska ljust här inne, det är mycket fönster och det är takfönster.
Mm, jag älskar den här laggården, det är luftigt och fint. På sommaren här så är det ju fantastiskt att kunna få vara inomhus som ko också. När det blir för varmt och de får ju välja om de vill vara ute eller inne. Från klockan 9:30 på morgonen till 11:00 på kvällen.
Mm. Sovmorgon alltså?
Ja, de får ju alltid lite foder inne så att vi ska kunna städa och hitta de korna som behöver hjälp så inte de hinner smita ut någonstans.
För djurskötarna är sommaren en lugnare period på året eftersom djuren är ute på bete så mycket. Så då passar man på att tvätta stallarna och se över lokalerna. Men på växtodlingen är det den mest hektiska perioden.
Det är full rulle här. Vi har kört ensilage, eller håller på att köra ensilage, första skörden. För 3 veckor sedan så såg det inte alls lika ljust ut för första skörden. Det var inte den mängden vi önskade. Men det här, hittills så ser det ut som att ja, vi ska vara helt nöjda med första skörden. Lite sämre värden, men det är ju mängden som är jätteviktig, framförallt i första skörden för många. Vi har ju haft en väldigt tuff vinter just här. Dels har det varit väldigt kallt och sen har det inte varit någon snö som har skyddat grödorna. Så att vi har fått så om en hel del av våran spannmål och även en del av rapsen. Sen har det ju varit en väldigt kall vår. Det var ju faktiskt minusgrader fortfarande i början på maj på nätterna. Och grödorna har ju inte haft den chansen att få sin boost och växa.
Vad är det för moment i det att ta hand om ensilaget?
Dels är det ju väldigt många personer inblandade som behöver köra de här traktorekipagen med vagnarna. Och sen så sitter det ju 2 stycken i silon. Vi har ju plansilo. Förvarar ju ensilaget i ett stort betongfack kan man säga. Och då sitter det 2 personer där och bara packar med 2 maskiner. Alltså kör fram och tillbaka och fram och tillbaka för att få bort luftfickorna i ensilaget. För ju mindre luft desto mindre risk blir det mögel egentligen i den skörden då. Mm. Och de har hållit på tidigt på morgnarna till sent på kvällarna här. Så de är lite trötta nu, det märks.
Det är intensivt. Vad består ensilaget av då?
Ja, det är gräs. Klöver och timotej och det är liksom ja, olika typer av grässorter. Och sen är det ju olika gamla vallar, säger man då. Vallarna, det är ju det man ser som det växer gräs på. De kan vara fleråriga eller första året. Och då är det ju lite olika värden. Vad är det för socker? Vad är det för fibrer?
Mäter ni det då?
Ja, det mäter vi och det mäter vi direkt i skörd. Så vi har ett litet harvest lab kallar vi det. Där vi kan göra analyser direkt i skörd och se vad det är för gräs vi faktiskt får. Och vi vill veta för att nu är det här första skörd utav 4 under vallsäsongen om man säger så. Som sträcker sig ner till september. I samband med tröskningen brukar det tyvärr alltid vara. Och då kan vi få chansen ändå att ha olika skördar i samma foderstat. Så då kan vi ta första skörd eller tredje skörd om det är olika värden på det. Och
ju ni kan göra en mix liksom.
Precis. Och ju mer vi kan anpassa oss ut efter gräset behöver vi inte ha lika mycket spannmål eller kraftfoder. Det behövs ju alltid. Men då kan vi anpassa komaten till det bästa. Korna älskar ju när det inte blir så mycket förändring. Så då vill man ju ha en jämn foderstat över hela året liksom. Ja, förhoppningsfulla är vi på att det här kommer nog bli ett väldigt bra 2026 också.
Nu ser jag här att det är ju faktiskt små saker som sticker upp här på åkern som jag precis trampade runt i.
Jaha, vet du vad det är för något?
Det är antingen purjolök eller så är det kanske gräslök eller något sånt.
Rätt växtfamilj i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Gullök är det.
Ja, det är gullök.
Så de här små stackars tändstickorna som växer så himla sakta, det ska bli en lök. Om vi sätter oss ner på huk lite.
Mm.
Då ser vi ju här att den har ju 1,5 blad. För det den gör i början på säsongen är att skaffa så många blad som möjligt. Och sen när dagarna börjar bli kortare och sådär så känner löken att nu är det dags att sätta lök. Måste vi göra det för att hinna med innan det blir vinter. Och då blir det så många lager i löken som man har haft blad.
Aha.
Så har man fått löken att trivas bra på försäsongen så blir det en större lök sen. Så den här är ju då förkultiverad i växthus. Och sen har det ju varit duk på den här. Den här skulle tas av och radhackas eller ogräsharvas lite egentligen. Kanske inte just idag. Men...
Hur mycket lök blir det tror du om det, du har tur?
Ja, men här ska bli några 100 ton.
Ja.
Sa du om jag har tur?
Nej, det var fel. Jag kände själv att det inte var... Men lite tur måste man också ha,
ja,
eller?
Ja, desto mer man tränar, desto mer tur får man. Var det någon som sa?
Ja, precis. Var det Ingmar Stenmark eller vad den sa det?
Jag tror det.
Ja.
Förutom några 100 ton lök blir det potatis, olika typer av kål, betor, palsternacka, persiljerot, morötter och broccoli. En gröda som Ivar valt att satsa lite mer på i år.
Jag har fått frågan av kunden. Tidigare har det importerats mer broccoli. Så provar jag att odla svensk ekologisk broccoli här. Sen så gäller det ju att plantan trivs och mår bra och växer som hejsan. Och ha en jämn tillgång på näring och vatten. För annars så kan det bli inre missfärgningar i ett vitkålshuvud till exempel. Och broccolin är väl något liknande. Dels så ska det ju växa och bli ett fint huvud som inte går i blom för fort. Och sen så är det ju skadedjuren också. Larver och löss och sådär.
Och det är ju svårare när man är ekologisk och inte har, kan ta till.
Ja, men sen så finns det ju biologiska bakterier som är godkända att köra i ekologisk odling och som vi kör. Det är ändå mer utmanande än det konventionella.
Nu ser vi traktorn här. Och så har vi någon som kör traktorn och någon som går bakom.
Så här har vi också en åker med lök då.
Ja.
Men vi är radhackar.
Nu ser det som att det går ner 2 knivar där vid varsin sida om raden av lök.
Ja, precis. För att hjälpa den i konkurrensen med ogräset. Och sen så luckrar man jorden och syresätter. Och det hjälper till att mineralisera näringsämnen och sådär.
Vad är det du går och spanar på efter traktorn?
Jag går och justerar den i sidled. För jag kör så nära lökraden som möjligt hela tiden. Mm. Om någonting flyttar sig i sidled så flyttar jag med alla knivar och tallrikar i sidled också.
Hur länge går du att göra detta?
Ja, men här är nog några timmar kvar på denna åkren. Och sen ska vi nog byta åket till någon annan gröda också.
Vad påverkar dig mest just nu utifrån vad som händer i omvärlden med krig? Och...
Nej, men det är ju räntor och diesel då. Och särskilt som nystartad när man är belånad ganska hårt.
Fick du någon vintersemester i år som du hoppades?
Ja, jag var i år en vecka med ett gäng grabbar.
Och nästa paus, när blir det?
Det blir nästa gång det regnar ordentligt.
Mm.
När det regnar så mycket som man inte kan göra någonting och inte behöver vara på tårna om en halv dag utan om 2 dagar.
Och vad gör du helst då om du får välja den dagen?
Ja, men lite återhämtning, både av sig själv och sitt hem. Umgås med lite vänner.
Ja, det är en intensiv period just nu. Och det blev en sen kväll för Ivar igår. Han var tvungen att vattna åkrarna på natten eftersom det blåste för mycket under dagen. Så han kom i säng runt klockan 2 och steg upp igen klockan 6 efter 4 timmars sömn.
Och det kan ju hända att det blir lite sent ikväll också, tack vare dig.
Ja, men jag får önska dig allt gott.
Ja.
Vi ses i höst.
Ja, men det gör vi. Välkomna.
Ja, tack.
Ivar Nilsson på Tångagård utanför Falkenberg. Tillbaks nu till mjölkgården Lövåsa i Götene och Emilia Astrenius.
Andra saker jag håller på med på kontoret är att se var våra kvigor går på bete någonstans. För att de anställda hittar dem när de ska ut på beteskoll. Betesrundan hos oss tar ungefär 3 timmar med alla djur som är ute på olika typer av beten.
Vad menar du med betesrundan?
Ja, men betesrundan, då är det ju en person som åker och kollar. Dels så prickar av djuren som är i hagen, att alla mår bra, att det inte fattas någon. Kolla så att vattnet fungerar, kolla så att de har mineraler och saltstenar och ja, sådana grejer.
3 timmar, det är rätt mycket.
Ja, det är en bete att åka till alla beten också. Så det tar sin lilla stund.
Det är en bete, jag måste översätta. Ja. Det är en bit alltså, ja, att ta sig.
Precis.
Emilia har jobbat inom lantbruk i 18 år. Och på den tiden har det skett en stor teknisk utveckling. På senare år har det framförallt handlat om AI.
Och nu när man tittar i de programmen som vi använder inom växtodlingen, då kan vi ju se exakt var på fältet är det ont om fosfor och koppar. Alltså man ser väldigt...
Hur kan ni se det?
Ja, men det är satellitbilder och det är liksom, ja, sensorer som är där i maskinerna.
När du kör över maskinerna så får du en analys
ja,
av...
Ja, precis. Och då blir det ju markkartering och så vidare. Liksom. Och det ser man ju också på satellitbilder på vissa grödor. Till exempel om det är ont om fosfor någonstans eller hur det är. Så att det som är så himla häftigt tycker jag är ju att vi anpassar oss mer och mer ut efter hur det ser ut på fälterna, både med vad det är utsädesmängd och hur mycket gödsel det ska vara. Alltså mycket,
det är jättesmart.
Jättesmart. Och om man pratar liksom miljörelaterade saker som exempelvis det här med traktorerna, att de vet ju vilka körspår man ska köra, hur markpackningen blir. Så att mycket av de kartorna som byggs där kan man ju också köra ut efter när man ska ogräsharva och sådana bitar. Och mycket av våran ogräsbekämpning är ju mekanisk. Mm. Vi radhackar och vi liksom går ut efter kartorna som är där. Liksom. Även fast vi har den här tekniken, utrustningen och så vidare, så är det alltid det här med att stå på knä och titta.
Det finns en kunskap.
Det finns en kunskap och det finns en känsla, för det är ju fortfarande den naturen vi jobbar med. Så här står Karo och förbereder för att seminera en ko.
Mm.
Så här är ju egentligen vårt grovkök kallar vi det då. Så att allting som har med korna att göra står här på en stor whiteboardtavla. Mm. Så allting finns inte i datorn, utan det behövs alltid en liten anteckningsblock. Som sagt, det är ett utrymme vi har allt till korna. Allt ifrån öronmärken till tjurarna i kärlet, som vi kallar det. Så här samlas vi klockan 7 på morgonen och så kör vi en runda på vad vi förväntar oss utav dagen och vem som ska göra vad egentligen.
Och här ser jag på anslagstavlan så står det telefonnummer, robotlarm.
Ja, och den turas vi om med att ha kortelefonen helt enkelt. Och den brukar ringa ibland då på nätterna när det står still framförallt då. Det är ju så det är de större felen när han ringer för då på natten.
Mm. Och här står vi nu och tittar på dem.
En del av gänget, hur de är på väg ut.
De har inte bråttom och de är lite nyfikna och tittar på oss.
Det är ett väldigt fantastiskt djur att hålla på med. För man vet aldrig riktigt var man har dem, men de är ju det snällaste som finns.
Mm.
Ibland önskar man att AI hade kommit så långt så de hade en röstindikator också kanske. Men det kommer väl, tänker jag, men sådär en 10 år. För ibland så känner man ju sig hjälplös när man har gjort allt för en ko eller en gris och det inte går hela vägen.
Mm. Kolla vad de är nyfikna då. De går inte över vägen för de vill bara kolla vad
ja,
vi gör.
Precis. Jag vill inte gå in nu. De här röda vi har, de är väldigt få kvar utav, men de är väldigt speciella hela bunten.
Alltså de är annorlunda? Än...
Ja, de är små men naggande goda. Oftast de som bestämmer. Det är ju de här svensk rödboskap, SRB. Och så holsteinarna som är lite mer, ja, jag vet inte riktigt om jag ska klara det här.
Alltså, är de lite nervigare?
Ja, men de är lite sådär, de har lite dåligt självförtroende. Men liksom, de här röda får man ju ta ner lite på jorden ibland för att de är lite katiga av sig.
Vi har varit här länge, vi vet vad som gäller.
Precis. Ja, precis. Spelar ingen roll att du är 20 cm högre än mig, jag bestämmer ändå.
Mjölkbonden Emilia Astrenius. Och om du är nyfiken på programmet från i höstas där hon och Ivar Nilsson berättar hur generationsskiftet inom jordbruket kan gå till, så sänds det i repris om några veckor. Eller så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här programmet gjordes av Nina Frångneborn och mig, Thomas Tengby, och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.